Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken. Den här veckan så har jag en bok som jag läst. Den heter Tillbaka till Rosengård. Med mig författaren Tove Livendal. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi kör igång i den änden. Vem är du?
Jag är börjar med att jag är uppvuxen i Hälsingland, bor i Uppsala och är humanist i grunden. Jag har sedan 10 år tillbaka varit politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet, men har ett ganska blandat och brokigt förflutet. Jag har jobbat med kommunikation, jag har jobbat i skola, jag har jobbat i restaurangbranschen, skrivit ett antal böcker och varit på ett par tankesmedjor.
Vad innebär det när man är humanist i grunden?
Det är vad jag är utbildad till. Jag har läst litteratur, svenska och historia.
Ja, och nu är du väl lite av en profil på Svenska Dagbladet.
Ja, det får man väl kanske säga då. Jag är ju en av dem som skriver med vignett, så att jag tillhör de här som brukar tänka det, att vi som gillar att synas med vignett har något slags narcissistiskt inneboende.
Alltså att man bildar ner det.
Precis, ja. Och ganska stor. Alltså det också har hänt i tidningsvärlden nu, att de senaste åren att texterna krymper och bylinerna blir större och större.
Och jag övergick faktiskt från DN till Svenska Dagbladet för några månader sedan.
Välkommen, vad kul.
Ja, så att jag, nu har jag, och det blir så här, i början så när man övergår så saknar man vissa och så nu ska man lära känna nya röster och sådär, men man kommer in i det, så det, ja.
Det är som när de stuvar om i mataffären, så tar det ett tag och liksom, var hittar jag saker?
Och sen börjar man gilla det efter ett tag.
Mm.
Den här boken, Tillbaka till Rosengård, den tredje i en trilogi får man säga.
Mm.
Men går väl att läsa fristående också? Så
absolut.
Så. Har du någon hisspitch?
Det här är samtal med 7 personer som jag första gången träffade när de var mellan 13 och 16 år. Och nu är de vuxna. Och jag har fått förmånen att följa dem i 20 år och se hur livet blev. De växte upp på Rosengård och idag är det bara en av dem som bor kvar där. Så det är ett sätt att försöka förstå både samhället lite bättre, men också framförallt att se vad som blev av de här som jag träffade när de var unga.
Så du var där första gången 2003,
mm.
2013 och sen förra året,
mm.
2023. Och vad var anledningen till att du åkte dit första gången?
Då var egentligen syftet research för en annan bok som handlar om sociala entreprenörer, och jag hade fått tips om att kommunala bostadsbolaget i Malmö var väldigt duktiga på att arbeta på ett nytt och konstruktivt sätt. Och därför så åkte jag tog kontakt med bostadsbolaget och frågade om jag kunde få komma och hälsa på. Och vdn sa att du är så välkommen, men ska du inte stanna ett tag också så du lär dig någonting? För han var ju van vid politiker, jag var politiskt aktiv när jag tog kontakt med honom, och han var van vid att politiker kom dit en dag och sen åkte de hem. Men jag hade precis då slutat som ordförande i Moderata ungdomsförbundet och hade tid och skulle gå in i en frilanstillvaro. Så att jag tog honom på orden och frågade hur länge jag fick stanna, och vi kom överens då om att jag skulle vara en form av praktikant där i 5 veckor, och att jag också under den tiden skulle få hyra en liten lägenhet på Rosengård, så att jag skulle få bli bekant ordentligt med området och med utmaningarna och också hur bostadsbolaget arbetade på marken. Så att jag kom ner dit i vårvintern då 2003 och hade också då med mig en möjlighet från Timbro att skriva en rapport om när jag ändå var där. Mauricio Rojas var då vice vd på Timbro och skickade med mig ett sånt uppdrag. Och när jag då kommer ner till Malmö och besöker Rosengård för första gången, så är det ju liksom på alla, det är på löpsedlarna, för då har det skett en misshandel av en byggjobbare vid en skola. Det är alltså elever som har misshandlat en byggarbetare. Och det här är då kulmen egentligen på en lång tids spänningar som har lett till stenkastning, och man har liksom svarat med att höja upp stora staket, som stora kravallstaket runt skolan. När jag kommer ner då så har ju det skett och det är stora rubriker, och jag tänker att det där är en ganska bra punkt för mig att börja, för jag begriper inte alls det här. Jag har ingen erfarenhet av den här sortens problematik. Jag är uppvuxen i en liten by i Hälsingland där vi var 4000 invånare, där jag var en av byns 3 invånare med synbart utländsk bakgrund. Liksom. Men det här var, jag kände att jag fattar inte varför det blir på det här sättet. Så att då blev det så att jag tog kontakt med skolan och frågade om jag fick komma dit och bara prata om händelsen och försöka förstå den. De var ju såklart nerringda av medier av olika slag, men jag fick komma dit och prata med både skolledare och som stödpersonal, men framförallt då också 6 elever som blev utvalda av skolan. Och det var, om man ska hårdra det, 3 duktiga flickor och 3 stökiga pojkar.
Mm. Ja, men precis. Jag tänkte på det. Det var också en fråga jag hade just. Det blir lite, nästan lite stereotypiskt på något vis.
Så var det. Och det visste jag ju inte då när jag pratade med dem, men de här 3 gossarna då, de hade ju också då alla varit involverade i den här misshandeln av byggjobbarna, och de blev också dömda för det sen.
Mm.
Men så där fick vi då en dialog, men hur den var, så det blev ändå samtal som dels gav mig en möjlighet att vidga min uppfattning om saker, och de skickade mig sen också vidare och sa, men man måste prata med, det här beror på, ja, de liksom, oavsett vem jag talade med så kunde de peka på någon annan och säga, ja men om föräldrarna gjorde sitt jobb, eller om det bara fanns jobb, eller om politikerna gjorde det här. Så att alla som försökte förklara integrationsmisslyckandena kunde också hänvisa mig vidare. Så att den bok som blev resultatet av mitt första besök, den heter också Vem kastas första stenen? Därför att jag kände att det var väldigt mycket att hänskjuta lösningen och förklaringen till någon annan. Ja, och sen ska jag också då säga att den boken, där kan man säga att den första halvan är väl jag som storökt går runt och försöker få tala med folk och lära mig att förstå saker, och sen den andra halvan är då mitt försök att sammanfatta det här i någon slags slutsatser med också kanske politisk bäring, att försöka förstå vad är det som har gått snett och vad är det som behövs för att vi ska lyckas med integrationen på ett bättre sätt än vad vi har gjort. 10 år senare så arbetade jag på en tankesmedja som heter Fores, och de hade migration som ett av sina huvudområden, och då väcktes frågan att det vore ganska spännande att åka tillbaka och se vad har hänt i Rosengård på 10 års sikt, och vad har blivit bättre och vad har förändrats kanske åt fel håll. Så då gjorde jag egentligen nästan samma sak. Jag sökte upp i princip, ja, dels samma ungdomar, de 6 från skolan, men också 3 som jag hade träffat på en fritidsgård, och de var ju bara 12-13 år då. Och sen så gick jag liksom tillbaka till alla som de offentliga aktörer som jag hade träffat, och det var liksom, ja men fritidsgårdspersonalen, skolan, polisen, det var en ny närpolischef då, Arbetsförmedlingen, sådana som jag hade träffat då 10 år tidigare också, för att få deras bild av vad har hänt nu på 10 år, hur har det gått egentligen? Det blev ju då den andra boken och nya kunskaper efter den också.
Och den här boken då, som du sa, det är ju de här 6 personerna som också man får hänga med när du träffar dem nu igen då 2023. Vad det handlar om är ju just de här frågorna kring utanförskap, kring identitet, kring invandring och massa sådana frågor som liksom någonstans ligger i luften, som du också diskuterar på olika sätt med de som är med. Tänkte jag, det är inte primärt liksom i första hand kanske var just de här personerna, det som är spännande är ju just de här diskussionerna om det här området, om den här utvecklingen, tycker jag.
Ja, och det är ju så att det är, alltså Rosengård är ju precis som Rinkeby eller Hammarkullen, det är ju begrepp som väldigt många i Sverige har en relation till, därför att vi ser det återkommande nyheterna, och då är det inte för att det har hänt bra saker, utan det är områden som har blivit symboler för misslyckanden av olika slag. Och det är ju alltid, tycker jag, det är en utmaning att förhålla sig till det, för att det märkte jag också när jag kom då första gången och skulle prata med både ungdomarna på skolan men också de på fritidsgården, att de var så medvetna om att den här bilden fanns.
Mm.
De här som var 12-13 år säger liksom, ja men säg till folk i Stockholm att vi är snälla.
Mm.
Och redan då har en bild av att omvärlden ser på oss som problembarn. Och sen finns det då, kan du ju få väldigt olika, du kan ju få dem som säger att nej men kom inte hit och skriv ner oss igen. Ni stigmatiserar det här området om ni bara skriver om det som är dåligt. Det görs faktiskt en massa bra saker också. Men du kan också få motsatt uppmaning att ni får inte låta bli att skriva om det som dåligt, för då sviker ni. Ni kan inte acceptera att den här standarden är lägre på ett område där det bor mycket invandrare, så ni måste skriva om det. Så att det kan se lite olika ut vilken typ av efterfrågan som finns från människor som finns på ett sånt område. Men alla är mycket medvetna om symboliken och laddningen.
Ja, det är ju intressant. Även barn, så att säga. Mm. Du nämnde det här med när du åkte dit då första gången 2003, så hade du inte varit där tidigare. En annan fråga just som inte det handlar inte primärt om dig, men man har ju också bilden av det här med att både politiker, höga politiker och medier, framstående liksom journalister som skriver mycket, alltså som makthavare på olika sätt. Jag brukar säga att det är väldigt lätt ibland att sitta i innerstan och tycka till om saker och ting och tycker det här är jättebra, men det är inte alltid heller man riktigt, de är inte ute i alla förorter och där det liksom det finns problem.
Nej, så är det ju, gör man såna kartläggningar av var liksom journalister bor och så får man ju det är ju då en underrepresentation i områden som är problemområden, och jag gör ju liksom verkligen inga anspråk på att vara någon expert eller sådär. När jag hade skrivit den här första boken så hörde jag någon dyster kommentar från någon som sa, ja, jag ska åka till Stockholm och ska jag bo där i 5 veckor, sen ska jag skriva en bok om det. Ja. Det liksom bara, lägga av, kom inte här och tro. Men jag har aldrig gett mig ut heller, för att jag är något annat än en just kanske då nybliven och nyfiken betraktare som är på besök. Sen fick jag ju då en fantastisk möjlighet med att då inte bara gå runt en dag utan att bo på området under 5 veckor, vara med i väldigt mycket av den dagliga liksom skötseln och arbetet i bostadsbolaget. Och då är man ju, man går med husvärdar, går in, det är kranar som ska repareras och det är liksom andra saker som ska ordnas, och det är också en möjlighet att komma nära de boende på ett helt annat sätt än vad man gör när det kanske är mer tillrättalagda besök.
Mm.
Att nu ska ni få träffa den här familjen och de sitter uppradade här och kan berätta om sin resa. Utan här var det verkligen, ja men in där, även liksom i lägenheter där det inte var kanske den bästa våningen eller var många madrasser radade där, för att det bodde flera där än vad egentligen stod på kontraktet och sådär. Så att det gav en möjlighet att bekanta mig, även det här med liksom, ja men kvällstid. Det var ju min tillvaro där.
Mm.
Var ute och strosa på området och prata med folk och så. Men där ska jag ju säga då att på 10 års tid mellan 2003 och 2013 så kunde jag ju se ganska påtagliga förändringar i själva området. För det är en sak, det kanske var den viktigaste insikten med den andra boken. Det var två egentligen. Det ena är att statistiken kommer att vilseleda oss. När vi ser på pappret så kommer inte så mycket ha hänt med ett område som Rosengård. Därför att det är den sortens områden som blir ett genomströmningsplats. Så människor kommer dit och när de så att säga, börjar komma in i samhället, kanske får jobb och sådär, då flyttar man. Man gör liksom en bostadskarriär. Och i de hyresrätterna flyttar andra in som då är ganska resurssvaga och som måste börja någonstans. Mm. Det finns en kanadensisk journalist som heter Doug Saunders som har skrivit en bok som heter Arrival City. Och han beskriver ju då att över hela världen så finns ju den här sortens områden som präglas av att det är en genomströmning, det är dit man kommer. Och sen kan de få olika karaktär här finns slum, getton, favelor, förorter, orter, alltså vi kan kalla dem för olika saker, de har lite olika karaktär. Och i bästa fall så blir de ju broar därför att där i de här områdena så händer någonting, du kan gå från svart till en grå ekonomi och ta steget in i den vita ekonomin. Andra blir liksom ren förslumning, det vill säga du kommer ingenstans, du kommer inte vidare och då har man större problem. Men det som jag tyckte var tydligt när jag intervjuade de här ungdomarna efter 10 år bara var ju att de hade alla tagit sig vidare. Men det syns ju inte i statistiken.
Varför syns inte det i statistiken då?
Nej, därför att en del hade då flyttat, så att säga. Men var inte kvar på Rosengård. Men Rosengårdsstatistiken är densamma. För då har det kommit nya som är
resursen. Ja, det är det som är lite synd, ja.
Ja.
Att det, alltså de som så att säga, de tar sig vidare till karriärer och flyttar. Så kommer det nya.
Jo, men man kanske bara får acceptera att det är så. Sen görs ju försök från olika fastighetsaktörer att ibland försöka lätta upp områden, det har ju MKB tillsammans med bland annat Lunds tekniska högskola gjort ganska mycket för att bygga bort den här gamla ABC-staden där man skulle arbeta på ett ställe, bo på ett annat, ha centrum på ett tredje. Så vill inte människor leva, man vill kunna gå ner på en butik på hörnet och kanske till och med en kvarterskrog. Så där byggde man på det här miljonprogrammet istället för att, som är en populär åsikt, att riva allting, så byggde man någonting som man kallar för bokaler. Det var sen påbyggnadsgrejer nere på hyreshusen så att man också skulle kunna ha då kommersiella fastigheter i botten och på det sättet göra området trevligare att bo i. Så det hade ju hänt mycket rent fysiskt med området. Det fanns en helt annan kunskap, uppfattar jag det, och en helt annan samverkan mellan olika aktörer 10 år senare. Men kanske också insikten om att det blir aldrig klart. Just därför att det är ett genomströmningsområde. Det kommer alltid komma nya resurssvaga personer, varav en del riskerar att hamna snett. Så att det är liksom det är ett evighetsarbete.
Och det är kanske lite då unikt med just ett sånt typ av område om man jämför med andra typer av områden, just för att det fylls på där, så att säga. Alltså andra bostadsområden kan utvecklas på andra sätt, men just det här det blir ju kanske då någonting som är lite speciellt där, som man inte tänker på.
Ja, på Rosengård så finns det ju också, den består ju av många gårdar så att säga, de har ju också olika karaktär. Det är väldigt tydligt om du bor på köpesidan eller hyresidan till exempel.
Ja, det är så överallt.
Ja. Men för 2003 så var det område som var mest omskrivet, nämligen Herrgården, det är så ironiskt, tjusigt namn, mest problem, men det är ofta när du liksom tittar i bildarkiven så det är där du ser de brinnande bilarna och sådär. Det var ju ett område som då, jag hade kanske inte heller promenerat sent på kvällen 2003 på Herrgården, när jag hållit mig på Örtagården och Törnrosen och sådär. Men 2013 gick det utmärkt, därför att det som hade hänt då under den tiden var att man hade skiftat ägarformer. Det finns nu idag både privata och offentliga fastighetsägare på Rosengård, men alla är seriösa och långsiktiga. Då 2003 skulle jag säga att det fanns liksom Herrgårds ägande var liksom, ja men du vet, den sämsta sortens kvartalskapitalist, och de lät det liksom bara gå åt fel håll. Men det som då hände var att MKB, det kommunala bostadsbolaget, ja, ålades, jag vet inte exakt hur den där dialogen såg ut, om det var någon arm som vreds bakom ryggen, men som ålades att ta hand om det där och liksom ta det i sin regi. Och de gjorde ju ett fantastiskt jobb och lyckades vända området så pass bra så att 2013 när vi hade Husbykravallerna, om vi kunde se spridningseffekter ute i landet, att det liksom blev blossade upp oroligheter på andra håll, så blev en sån otrolig kvitto på vad man hade åstadkommit på Herrgården, var att där MKB hade de här liksom 300 lägenheterna, en stor fin gård, där fanns det sådana tendenser till att det skulle liksom hända någonting, och folk som bodde där gick aktivt ut och motade bort och sa vi ska inte ha det här. För att man hade något att försvara.
Mm. Om man tänker just på utvecklingen generellt, det var, det var de första 10 åren och nu var du där igen förra året.
Mm.
Skillnader, likheter, vad har hänt just om man tänker området?
Det är ju välskött skulle jag säga. Om du tittar till det yttre så går du runt där så är det ju liksom, ja men som jag är inne på, det är långsiktiga fastighetsägare och som jobbar väldigt mycket enligt den här broken glass theory. Man låter inte saker förfalla utan man lägger väldigt stor vikt vid att hålla det snyggt och rent. MKB hade när jag var där människor som bara gick runt och plockade skräp. För att det är liksom utifrån det här med att du bekräftas av din omgivning. Om du bor i ett område där det är skräpigt så kommer du kanske inte att bry dig så mycket om hur det, ja.
Då kan jag slänga lite till.
Ja, men lite så. Men om, och är det någonting som inte lagas, och så, ja, okej, då blir jag en sån som bor där det är trasigt. Men om du håller det snyggt och fint så blir det också en annan förväntan och en annan självbild kanske av vem man är. Så jag, och där tror jag jättemycket på. Så att går du runt på områdena idag så är det ju snyggt och rent, och när jag var där så var det också en så här väldigt fin liten minifestival om man ska säga, med mycket aktivitet för barnen. Det var liksom dans och ja, man ordnar aktiviteter helt enkelt och försöker skapa mycket trivselinslag, om man säger så, på området.
Mm.
Och det är ju på ett sätt som man kanske inte skulle se i spontant på andra, i andra sorters bostadsområden. Men det finns ju ett medvetet arbete som sker precis varje dag. Sen är det ju så att det är ju inte, det finns en fasad om man uttrycker sig, och sen finns det ju då en stor mängd människor, en del av dem är, vad ska jag säga, integrerade i samhället, är samhällsbärande, åker på sina jobb, sliter och ser till att barnen gör läxorna, lär sig språket, allt detta som vi skulle på något sätt sätta upp på en lista på liksom integration och hur man gör.
Mm.
Och sen finns det då det som är någonting annat och det som också reflekteras av vad vi läser om i tidningar varje dag. Det finns den höga kriminaliteten och gängbrottsligheten, den finns ju där också. Och den har en stor rekryteringsbas där. Så att...
Men under de här åren så har ju också politiken förändrats ganska mycket. Väldigt mycket, om man säger, får man ju ändå säga. Om man jämför de här 20 åren kring frågor som berör integration, det pratas om invandring och så vidare. Det kanske återkommer till det, men jag tänkte om vi går till den här gruppen, om man får kalla dem för det. Några av dem är ju faktiskt kompisar också, tjejerna där är ju kompisar med varandra och sådär. Berätta om mötena nu, när du hörde av dig och lite vad de gjorde, de bodde på olika platser. Och...
Ja, precis. Det är ju, och det är ju en, jag ska säga också att jag är otroligt tacksam för att de har släppt in mig igen. Jag kommer att knacka på. Ja, men... De här tre stökiga pojkarna då, varav två finns med i den här boken nu då, de hade ju redan då för 10 år sedan kommit på liksom rätt köl och var på väg. Den boken heter också I rörelse därför att det var så uppenbart att de befann sig liksom på väg någonstans.
Mm.
Och de har ju nu kommit verkligen till punkter i livet som jag tycker är, alltså det som slår mig är ju också det här med att få prata med människor som börjar mogna som vuxna. De är liksom, ja, nu runt 35 år, och om man går till sig själv, jag var ju inte färdig när jag var 25, utan kanske snarare vid 35 börjar man få en insikt om vem man är. Och de är ju då, båda de här två killarna som ju blev dömda och hade en väldigt krokig väg och var ute verkligen på fel bana. De har ju då båda utbildat sig till socionomer. En av dem jobbar nu i och för sig då på en statlig myndighet, men har väl en önskan, och jag hoppas att han ska göra det en vacker dag, att verkligen jobba med unga. Jag tror han har jättemycket att bidra med. Den andra, han har jobbat mycket med just unga som har befunnit sig i snarlika situationer som han själv. Och jag tror att det är ovärderligt. Det är liksom en kraft i att det självupplevda som är svårslaget. Och de lever ju nu, de har ju barn själva, reflekterar över uppväxten i Rosengård. Ingen av dem skulle välja att bosätta sig där idag. Och jag tror att det är också ganska tydligt att, nej, för dem var inte Rosengård något bra. De hade inte tillräckligt, vad ska man säga, Viktor då, om man tar honom. Han kunde ju inte vara hemma, kände han. Han hade en pappa som var alkoholiserad och han ville inte vara hemma. Det var pinsamt och jobbigt. Och då blev det liksom gården. Och på gården så träffade han andra som var i snarlik situation. Som kanske inte var på gården för att det var kul, utan för att man inte kunde vara hemma.
Mm.
Och det är ju också det att ha...
Så det var också familjesituationen oftast, kanske snarare något område. Kanske hade det varit samma för dem om de bodde någon annanstans.
Ja, det är det vi har pratat lite grann om. Och det finns ju inga sanningar här, men ja, det finns ju skäl till att de väljer då att inte uppfostra sina barn där.
Mm.
Även om de verkar ha jättefina familjer som funkar väldigt bra. För att det är klart att det är skillnad om du släpper ut barnen på gården för att leka med andra barn. Så är det skillnad om det finns någon där som säger att vill du tjäna en lite snabba pengar. Genom att hålla vakt där och liksom på det sättet få in det i kriminalitet, än om det inte gör det.
Mm.
Så det är klart att exponeringen för problem och för kriminalitet är en annan i de här utsatta områdena. Och det kan man liksom inte förneka. Det är liksom det som på något sätt gör att du har en, att människor lämnar dem när de kan.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Men visst, sen har vi då de här tre duktiga flickorna då som har fortsatt att vara det hela vägen och som nu, en finns i Malmö och, eller två finns i Malmö och en har då flyttat tillbaka till Rosengård. Men hon har ju då också, själv hennes uppväxt på Rosengård var ju inte, ja, hon var ute på gården för att leka i leran. i den åldern. Men sen så var det ju så självklart att hon skulle studera, det skulle de alla, det var en stor syskonskara.
Mm.
Och hade både stödet och förväntningarna hemifrån. Så det är ju hennes uppväxt på Rosengård. Det är klart att hon har sett problemen också, och hon beskriver dem som när hon pluggade i Lund och sen skulle försöka sitta hemma och läsa, så var det ju stökigt då. Det var svårt att liksom få studiero och så.
Mm.
Men det var ju inte en... Hon hade ändå en barndom som hon uppskattar, och då blir det kanske ingen stor sak. Hon förknippar inte Rosengård med dåligheter, utan med en trygg barndom. Och sen har vi då Seville som nu finns i Australien.
Just det.
Hon har flackat runt. Sist hittade jag henne i Norge, så hon är ute och rör på sig. Jag skulle säga att du kommer inte få en enhetlig bild av hur de uppfattade sin uppväxt. Därför att de har varit väldigt olika. Du kommer inte få en enhetlig bild av området heller. Men det alla ändå kan se är att jo, men det har blivit värre. Alltså det som var problem, det här med kriminalitet och gäng. Det har ju blivit mycket råare än när de växte upp, och det så vet vi att det är. Men om man tänker sig att det för 20 år sedan var så, gängbildningar som fanns då, det var sådana man kunde gå in i och man kunde gå ut ur dem. Idag är det ju liksom, kan vara förenat med livsfara att försöka lämna en sån gemenskap.
Mm.
Det råare idag, våldet, liksom dödligheten har ju blivit mycket större. Och det har gått ner i åldrarna. Om det tidigare var 18-åriga ledare som sålde knark, så är det någonting man skickar en 12-åring på elsparkcykel att göra idag. Så att det har skett en förråing av våldet.
En del som jag tycker som är intressant att prata om, det är det här med identitet och svenskhet. För det pratar ni lite grann om, alltså hur man ser sig själv. Vad sa de om det? Om den här liksom svenskheten eller inte svenskheten?
Ja, det var väldigt olika uppfattningar även där. Jag hade ett sånt samtal redan för 20 år sedan med flickorna då, som var väldigt, de var verbala, artikulerade och hade funderat väldigt mycket på detta. Och det var uppenbart att de också hade olika förhållningssätt till de här begreppen som finns. Invandrare till exempel. Nej, men Seville sa, jag är inte någon invandrare, jag har inte vandrat någonstans, men jag är utlänning. För henne så var det liksom, hon var utlänning i Sverige. Medan andra som hade lite andra förhållningssätt, då var också, minns jag, det här ordet blatte var ju liksom ett sånt som användes inte minst av människor med invandrarbakgrund. Det dök upp tidningar, det startades det här Blatte United, och det var liksom ett sätt att försöka äga på något sätt identiteten, och säga att det kan ni kalla oss, men vi kallar oss för det också. Vad händer med ordet då? när man försöker kampas lite grann om laddningen om ett begrepp. Och även nu när vi tar upp de här sakerna igen, så har de väldigt olika förhållningssätt till vad det är för någonting. Och det understryker väl bara att identitet är verkligen någonting individuellt. De kan vara lockande, du kan vilja tillhöra en grupp, men de kan också bli väldigt begränsande om du känner att jag måste iklä mig den här identiteten. Och nu har vi ju politiskt då en diskussion som handlar väldigt mycket om, ja men, svenskhet. Jag har sett nu Lawen Redar i Socialdemokraterna som tar upp, ja men, i hjärtat ska man känna sig svensk.
Mm.
Jag tror att det är en vansklig ambition från politiskt håll. Därför att det beror på vad du menar med det. Jag har ju själv fått anledning att reflektera över den här svensk identiteten, som jag själv då har synbart utländsk bakgrund och stack ut då i ett sammanhang när jag växte upp och fick då ofta frågor, var kommer du ifrån? Och så var det var ett antal sådana frågor, så här, var kommer du ifrån och när kom du hit och liksom sådär, och försöka förstå, jag är då adopterad från Sydkorea. Och har du varit tillbaka och vet vilka dina föräldrar är, den sortens frågor. Men sen så kom nästan alltid osvikligt frågan, men du känner dig väl ändå svensk?
Mm.
Och den där frågan tycker jag säger så himla mycket. Den säger, dels så uttrycker den ju en form av omtanke, väljer jag att se det som, att ja, trots att du nu föddes någon annanstans, kanske stackare, så känner du väl att du är en del av det här. Alltså det är en sån fråga, att du är väl liksom villig att inkludering, tänker jag. Men det finns en annan sida av den också. Det är ju någonstans en signal om att det bör vara målet för dig. Du bör känna dig svensk. Och då är ju frågan, vad är svenskhet då? Vad kan den omfamna? Kan man vara, som Fatima är inne på, som har haft slöja så länge jag har träffat henne, får man ha slöja och vara svensk? Är det en sån? Ja, säger en del. Nej, skulle då en del säga. Därför att det är ju precis liksom, den här diskussionen går ju rakt in i politiken också.
Mm, exakt.
Jag tror ju att vi håller på, jag tror att det är jättebra att vi diskuterar och också omdefinierar svenskheten, för att när jag fick frågan på den tiden, då fanns det ju liksom bara ett sätt att vara svensk. Och därför, det var därför frågan ställdes till mig, att du som ser utseendemässigt avvikande ut, kan du ändå känna dig svensk?
Mm.
Och jag träffade en gammal kvinna en gång som bara förundrat, som, ja, hon sa då till den här gemensamma bekanta, men hon talar ju så bra svenska, sa hon förundrat då om mig. Och då säger vår gemensamma, ja men ni vet, hon har ju vuxit upp här, hon kom ju hit som bebis, hon har ju bara varit här. Ja, sa den här damen, men ändå.
Mm, mm.
Hon tyckte det var så fascinerande. Och det är ju därifrån svenskhetsdefinitionen var, och inte så länge sedan. Det är
liksom bara,
och nu är det plötsligt en omtolkning som ska ske, så att det gör ju att alla de här begreppen då som tidigare var ganska stadiga för oss, svensk, invandrare och möjligen utlänning då, vi har ju liksom utlänningsnämnd, utlänningslag och sådär, så där finns ju det begreppet. De är ju nu under omprövning.
Ja, det är intressant. Jag läste just den andra boken som forskare har skrivit om identitet. Dels tog de upp det att svenskhet har, tidigare när det var mycket mer homogent i Sverige för 100 år sedan, så pratade man inte om svenskhet. Men sen på senare år när det har blivit kommit mera från andra som länder till Sverige och det blev liksom mer upplandat, så har man börjat helt plötsligt problematisera och diskutera svenskhet för att ja, det händer någonting i samhället. Och en annan grej som jag tänkte de tog upp där som var intressant är just att man tenderar ju att se olikheter med grupper som man själv inte identifierar sig med. Och man ser likheter med de som man vill identifiera sig med. Och vi är så lika, för vi här som är svenskar eller vi som jobbar som jurister eller vad det nu kan vara. Men de andra, det är vi mot dem, liksom det kan föda fördomar och sådär, just på att man inte känner och tycker att man tillhör någon grupp.
Jo, och vi människor är ju, som författaren Lasse Berg ju i massa olika jättespännande böcker har belyst, alltså vi är så fenomenalt, vi har ju liksom den här förmågan som inga andra varelser har, att hela tiden hitta massa vi,
ja.
Massa gemenskaper. Ja. Men det finns både in- och utgrupper så att säga, för i samma stund som man definierar ett vi så blir det ju också ett dom. Och ibland så är det oproblematiskt och det finns ju vissa stunder så blir vi så här, ja men nu är vi alla svenskar. Det är liksom, inte vet jag, fotbolls-EM eller såna där lägereldar som... Mm. Men sen, och det vet vi ju från vetenskapen också, att har du 20 personer och så delar du ut olikfärgade armband och delar upp oss, så kommer vi väldigt snart att liksom få lite tribalistiska tendenser.
Mm.
Och det där är ju någonting att verkligen vara vaksam på, att försöka plocka det bästa av det när det kan användas för att som skapa utrymme och få någonting att växa och utvecklas, så är det fantastiskt. Men när det vänds till att liksom hålla ifrån eller förminska eller så, då är vi liksom på fel väg.
Mm.
Så att de här begreppen nu, jag tänker att det, och här har ju, och sen ska jag säga, ja, vi var etniskt homogena, men jag skulle bara påminna om att det är väldigt kort tid som Sverige har fått en stor migration.
Mm. Ja, de senaste 20 åren har det hänt väldigt mycket.
Absolut. Eller vi har ju liksom också, vi hade ju Balkan där i början på 90-talet, vilket ju var en, jag vet, vi hade ju liksom lärare som kom ut i klasserna och verkligen, vi fick då ett gäng som skulle komma och bo på, han gjorde en flyktingförläggning och skidanläggningen i nära byn då. Och så kom han ut för att liksom förbereda oss för detta och liksom prata. Och det var ju så bra. Det tycker jag, det är ju ledarskap ändå. Att man säger, okej, det här händer och så här kan man tänka. Och har ni några frågor och så där. Men det var ju bara stort för oss att, som, oj, de kommer från andra länder. Det var liksom väldigt nytt och exotiskt. Mm. Mm. Och jag minns ju när jag gjorde den här första boken. Då snubblade jag ju över en bok. Jag hittade den på biblioteket i Hemse. Och den hette Handbok i etniska minoriteter. Och jag tänkte, oh, den här är gammal. Den var inte gammal. Den var, jag tror att den var 90-talsproduktion från Centrum för mångkultur vid Uppsala universitet. Och den var skriven på samma sätt som mina handböcker som stod i bokhyllan som jag fick när jag var barn om. Så här, handbok i vad jag finner på åker och äng och svampar och insekter och sådär. Den var liksom, den var formulerad på samma sätt. Så det var så här som att kosovalbarners utbredning härrör sig främst till mellersta Svealand. Det stod att, och sen fanns det också då att, ja, finländare eller finlandssvenskar skrattar gärna åt den här typen av skämt och sådär. Och för mig så var det var ju väldigt underhållande läsning, men för mig så berättar det också väldigt någonting tydligt om Sverige. Och det är samma den här som frågan, du känner väl ändå att du är svensk, alltså den här viljan att göra rätt. Att okej, jag är beredd på att möta det okända, men jag vill gärna ha en handbok så jag inte gör fel.
Mm.
Och har jag bara en koll på vem det är som kommer och jag kan läsa mig till det så gör jag inte fel, utan jag gör rätt. Och den viljan har... Välviljan och ordningssinnet har funnits som väldigt starka komponenter även när vi har formulerat politiken kring det området.
Och jag tänkte vi skulle komma in lite på lösningar och framförallt kanske från era samtal. Hur ska man göra? Jag tycker att när du har träffat dem, jag pratar med också mycket om liksom att lyckas själv eller att lyckas i skolan och få ordning i skolan och sådär. Från de samtalen, vilka idéer eller vad ska man göra? Vad tycker de och vad har du tagit med dig därifrån?
Jag ska säga att i den första boken så listar jag då 10 pusselbitar. Som jag säger att det här är inte allt, men det här är bra. Har man kläm på de här så kommer vi komma långt. De står sig 20 år senare. Det finns 4 bitar tror jag som handlar just om den här mer förståelsen av var vi kommer ifrån och den mer, vad ska man säga, mellanmänskliga förståelsen för vad integration innebär. Men sen är det då, ja men språkets betydelse, det är bostad, skola, arbete. Det är inga liksom sådär, oh, här kommer något helt nytänk, utan det här är de frågor som också politikerna försöker jobba med. Och här tänker jag att det hade varit jättebra om vi redan för 20 år sedan hade sagt att, vet ni, vi gör som... på Åland, att barn som växer upp i familjer där man inte talar svenska, det är oschysst mot dem att sätta dem skicka dem till skolan utan att ha med sig det faktiskt, för de kommer att komma efter. Så vi inför en obligatorisk språkförskola för de barn som behöver det, så att de är rustade som andra och kan följa med undervisningen när de börjar i grundskolan. Det hade varit en reform som hade varit bra. Nu vet jag att man håller på att titta på det. Och alla sådana saker är ju bättre sent än aldrig. Men det är ju förlorad tid. Det är många som har kämpat sig igenom eller kanske lämnat skolan för att de redan var efter från när de började. Det tycker jag har varit oschysst. Det hade varit bättre för dem om de hade rustats. Sen skolorna, det är ju, går ju ingen dag utan att vi talar om dem. Men det är ju kanske den, om man får välja en enda offentlig välfärdssatsning som verkligen kan göra skillnad, så är det ju skolan. För den kan utgöra en språngbräda. Det är där du kan få med dig saker alldeles oavsett vad du har vuxit upp med för förutsättningar. Så den måste prioriteras. Så här tänker jag att det finns att lära av länder som verkligen har gjort det. Danmark vet jag ju, visst, det är en annan situation. De har 8% utländsk bakgrund. Vi har betydligt högre och våra problem är djupare än vad man har där. Men där sa man ju att ja, men i de här liksom då, ja, de talar ju om getton då, men i de områdena dit ska vi rekrytera de bästa lärarna. Vi får se till att ha liksom löneincitament så att de går in och tar den här utmaningen. Och jag tror att vi behöver tänka så också, att verkligen, därför att det krävs inte, man behöver inte vara ekonom för att förstå att elever som inte klarar skolan, det kommer att bli samhällskostnader hela vägen, ja, resten av livet. Så att det är dåligt att inte ta en rejäl investering i början.
För sen dess har det också blivit ännu mer segregerade skolor, alltså det uppdelat.
Ja, det ska säga att det var, i Rosengård så var det ingen skillnad för 20 år sedan.
Ja, men jag tänkte i hela Sverige generellt. Har inte blivit det?
Jo, det har ju också kommit, det är så här, det har också tillkommit på 20 år och vi fått enormt stor påfyllnad av personer som just då hade kanske behövt en språkförskola.
Mm.
Och så ska de komma in och, till lärare som inte har liksom, ja men du har inte ökat besättningen i klassrummet eller så, utan vi har liksom lagt på ett enormt uppdrag ovanpå det befintliga.
Mm.
Så det är klart att det är, och all respekt verkligen till många av de här lärarna som verkligen gör allt de kan utifrån de förutsättningar de har, men det är svårt, och då har vi dessutom då ovanpå en skola som vi vet inte riktigt har hållit måttet redan innan man tittar på mätningar. Nu håller ju på att titta på liksom både läroplaner och allting, men som inte har varit kunskapsfokuserad och orienterad på ett sätt som den ska. Och i det skicket då att liksom lägga på den här extra utmaningen, det förstår man, det blir liksom inte bra. Och det gör ju då, om man tittar på det som sker inom ramen för det fria skolvalet, att du har ju en liksom enormt tryck på de skolor som bara har det här basala på plats. Ordning och reda, inga mobiler, liksom tyst på lektionerna, fokus på studierna. Det har blivit ännu mer åtråvärt.
Mm, ja, precis. Och fullt rimligt.
Ja.
Om man går mer in på detalj kring just det där, om man tänker i klassen, vad de pratar om också, för att det är ju, men vad är liksom nycklarna för de som de har ju ändå lyckats 20 år senare, så att säga, skapat bra liv?
Ja, men jag skulle säga inte tack vare då, utan trots. Om man tar en av de här duktiga flickorna då, Mandana, som idag är Ikeas spets och jobbar med de mest liksom moderna utvecklingen där. Hon beskriver ju hur det var för henne att det var ju liksom ett dagligt krig i skolan. Och det var mobbning och det var liksom lärare som sprang ut från lektionen och grät. Och det var liksom en enorm bara fight varenda dag i skolan. Och hennes otroliga liksom upplevelse när hon kommer då till Sankt Petri, börjar på gymnasiet och bara, kan det vara så här?
Mm.
Folk håller upp dörrarna för varann. Det är inte liksom skrik och folk fokuserar på skolan, och det är liksom något helt annat, plus apropå svenska personer. Hon får se människor som inte har invandrarbakgrund på ett sätt som inte fanns då på Rosengård. Och det kan hon ju själv reflektera över och tycka att det är ju konstigt att man ska vara uppvuxen i Malmö, men först på gymnasiet så får man se en annan del av Sverige.
Mm.
Så det är ju en aspekt på det. Men just det här att, ja, hon klarar sig igenom det där. Men det är ju inte så det ska vara. Man ska inte behöva uppleva att det är ett krig där man går för att lära sig. Och det här med liksom bara ett vanlig, anständig miljö där man kan inte ska behöva freda sig.
Du låter det som, alltså, jag menar, oavsett hudfärg, ögonfärg på eleverna, alltså ordning och reda.
Ja.
Är väl någonstans, och att någonstans liksom lärarnas roll och hela det runt omkring som är det absolut viktigaste.
Ja, för annars så blir det djungens lag. Och det är ju så, så är det i varje sammanhang. Framförallt när det har med unga människor att göra, att struktur är bra, ordning är bra. Därför att annars så blir det de svaga som blir satta på liksom. Och Mandana, hon har skinn på näsan och hon kunde svara för sig, men hon hade inte behövt använda all den tiden för det. Men sen finns det något annat då som jag också, och som jag kommer in på i slutet av boken, att jag pratade igång med en lärare på Rosengård som sa att hon hade haft en enda dag på läsåret när hon hade haft full klass, full närvaro. Och det var den dagen då det var aviserat att hon skulle få göra studiebesök på dåvarande Sydkraft, som numera är E.ON.
Är det så spännande där, höra på säga?
Men... Ja, eller hur? För det är ju vår reaktion, eller hur? Men det man ska förstå av det är att det innebar möjligheten att komma ut från Rosengård och in på ett riktigt jobb. En annan del av Malmö eller Sverige eller vad du nu vill. En annan del av livet. Och det säger jättemycket att det är så många som växer upp i de här områdena som inte ser Sverige utanför området. Och där menar jag då att alla kan göra någonting. För det är ju också, det är så lätt när man pratar om såna här frågor att slutpunkten blir så här, och vilken politiker ska ta hand om det här då? Och det är klart att det finns en del saker som politikerna kan göra, men samhället är mycket större än staten och det här är ett samhällsansvar. Det vill säga var och en av oss har möjlighet att göra någonting för att få Sverige att utvecklas åt rätt håll. Och en sån liten sak som de allra flesta som har jobb och arbetsplatser kan göra är ju att erbjudas att ta emot en prao en vecka.
Mm.
För att det kanske blir den möjlighet till att se något annat som gör att man får motivation att ändå göra de där proven, försöka få de där slutbetygen så att man kan ta sig vidare. Och det blir så tydligt när man pratar med även Amir och Viktor som, ja, de kom ju på först senare att det hade varit toppen att göra något annat i skolan än att ställa till problem och bråk. Men de hade ingen referenspunkter. De visste ju ingenting annat.
Nej, precis.
Och jag tänker, den lilla saken kan man ge fler idag, att ha sett någonting annat.
Få några förebilder kanske och se att det finns något annat att göra. Ja. Något annat som också jag tycker de tog upp, det var det här med förväntningar på en. Har man inga förväntningar eller har man förväntningar att du kan bara röra dig, kan ju ingenting?
Ja, det är ju för alla egentligen vuxna som möter de här ungarna att fundera på, skolvärlden inte minst. Och Viktor och Amir, de hade ju erfarenheten att när de gick på högstadieskolan, då tillhörde ju de någonting som kallades för Olles grupp. De var utplockade tillsammans med ett antal andra unga pojkar som inte ansågs kunna vara i klassrum. Så de fick all undervisning i en separat byggnad på Apelgårdsskolan. Så de var i en separat byggnad, de fick inte äta lunch med de andra. Och när de skulle gå någonstans så följdes de åt av skolvärdar genom de här gallergrindarna eller gallerstaketen och sådär. Så att de känner ju efteråt att det var ju liksom som att de, det var någon som sa att det var som att de förberedde oss för ett liv i fängelse. Det också då som blev problematiskt här är att ja, då blev ju de sammansvetsade och de var dåliga för varandra.
En del av deras identitet, ja, återigen. Ja.
Vi som inte liksom får vara med de andra, vi som inte duger och allting sånt. Och samtidigt så ska ju sägas då att jag har ju förståelse för, alltså, vad gör du på en skola när du har elever som då bara förstör undervisningen. Ställer till det, är det okej att en person får förstöra en lektion för 25 personer? Det är ju den avvägning som skolan måste göra. Så att jag har, även om de, skolan då själv 10 år senare sa att det där var kanske inte så himla bra, så är det nog ingen som har en jätteenkel lösning för hur skulle man göra då? Hur skulle man göra på ett bättre sätt? För att där är ju då, det finns en alternativkostnad i båda fall.
Ja.
Sen finns det ju vissa skolor, vet jag, som då, och det kan ju gälla då barn som har ställda diagnoser, och det är ju, vi vet ju också att det finns ett samband inne på häktena idag, så är det många både ställda och oställda diagnoser, så det finns en samexistens där. Och jag vet att på vissa skolor så har man ju då resurspersoner som sitter jämte en sån person inne i klassrummet, bara för att se till att vi ska försöka ha med dig i den ordinarie undervisningen. Men du behöver någon som verkligen ser till att du inte driftar iväg och så. Och det tror jag funkar på vissa håll. Men det gäller ju då att du har resurserna för att kunna ha det. I det här fallet var det då kanske 6-8 pojkar. Så har du då 6-8 resurspersoner att ta in som kan följa en sån en dag. Då kanske det i slutändan hade blivit bättre. Men det är svårt att veta. För som de också säger när jag frågar dem då. Ja, men om du fick träffa dig själv i den här åldern, vad hade du sagt då? Och både Viktor och Amir är ju så här, nej, det hade inte spelat någon roll. Alla pratar med oss. Vi var inte mottagliga.
Nej.
Och det är ju där som är att vi mognar i så olika takt. Och jag vet inte om någon hade kunnat nå dem vid den tidpunkten så som de var. De själva har ju inte, ja, det finns ju inte någon tvärsäker sån att jo, men hade någon bara sagt det här så hade jag lyssnat. För alla sa alla saker. De satt hos kurator, de satt med föräldrarna, de satt med skolledning, de satt med socialen och sådana som förklarade för dem. Men de var liksom inte på en plats där de kunde ta emot det.
Så vi landar i alla fall inte i några enkla lösningar. Det är liksom komplicerade frågor. Och den här boken, till de som lyssnar, förutom att läsa den så att säga, har du någon rekommendation kring det här ämnet du skickar med till lyssnarna?
Ja, det är det som jag var inne på tidigare. Fundera på vad du kan göra. Och har du en arbetsplats eller är yrkesverksam så kan du kontakta en skola och säga att jag kan gärna ta emot en prao en vecka eller två. Och det kommer att vara en jättefin investering för att Sverige ska utvecklas åt rätt håll.
Tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.